Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är den 4 april 2022. Utanför Stockholms tingsrätt står Jonas Myrdal, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, och svarar på frågor från Ekots reporter.
Vi har ju en väldigt tydlig bevisning i form av e-postmeddelanden som visar vilken information han har fått. Sen får man ju bedöma om den var tillräckligt specifik och tydlig och konkret för att vara insiderinformation. Jag menar att den var det.
Den han som Jonas Myrdal pratar om är Johan Karlström, tidigare vd för biometriföretaget Fingerprint Cards. Han är misstänkt för grovt insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten hävdar att Karlström vid flera tillfällen handlat med Fingerprint-aktier när han suttit på information om bolaget som inte har varit allmänt känd. Innan huvudförhandlingen i tingsrätten börjar hinner Ekots reporter också prata med Johan Karlströms advokat Johan Eriksson.
Enkelt uttryckt så förnekar han ju brott under alla de åtalspunkter som finns. Ungefär lika enkelt säger han att han har inte vid något av de här tillfällen haft vad som kan kvalificeras som insiderinformation. Så därför så menar han att han inte har gjort sig skyldig till något brott.
Men Johan Karlström misstänktes ju för insiderbrott redan 2014. Och åtal väcktes mot honom året därpå. Hur kommer det sig att det är först nu, 2022, som målet tas upp i domstol? Jo, för om det här hade handlat om ett annat företag så skulle nog saken vara avgjord vid det här laget. Men nu är det Fingerprint vi pratar om. Ett företag vars historia ändå får kallas unik. Eller som Patricia Hedelius, författare till boken Girighetens tid, beskrev det i första avsnittet av den här serien.
Det som gör Fingerprint så oerhört intressant är att det finns så många lager. Det finns så många stickspår. Det finns så många händelser som både är oförklarliga och som är väldigt sällsynta. Så att hade man kunnat skriva fiction om det här så hade du haft ingredienser till 5 säsonger om det här bolaget.
Så följ med när vi vrider tillbaka klockan några år och berättar om Fingerprints tumultartade resa från tillslaget mot Johan Karlström fram till idag. Våren 2022. Soundtelling presenterar Girighetens tid, baserad på boken med samma namn av Patricia Hedelius. En dokumentär i 4 delar om biometriföretaget Fingerprint Cards för Nådeo. Jag heter Patrik Stanelius. Del 4. Uppgång och fall. Johan Karlström är irriterad. Det är hösten 2014 och han är irriterad på att han måste gå igenom gamla mejl som sträcker sig ett par år bakåt i tiden. Han är irriterad på att han måste gå igenom all sin handel i aktier och turbovaranter de senaste åren. Och han är irriterad på Ekobrottsmyndighetens kammaråklagare Pontus Hamilton som han tycker pratar misstänkt mycket med media. Åklagaren har inte ens väckt åtalen. Så varför går han ut och säger att Johan Karlström har gjort fel och handlat på insiderinformation? I sitt huvud börjar Karlström se ett mönster utkristalliseras. Innan han greps av polisen var det ju enorma spekulationer i ett kursras för Fingerprint-aktien. Och han tänker att Ekobrottsmyndigheten måste ha planerat tillslaget mot honom under lång tid. Kanske flera veckor innan det genomfördes. Men tänk om någon inne på myndigheten läckt till börshajarna som blankat aktien att Fingerprints vd är på väg att gripas. Han drar hela teorin för sin advokat som säger att han ska försöka gräva i saken. I väntan på att något ska hända hittar Johan Karlström en megafon som återigen ska sätta honom i blickfånget och genom uppmärksamhet från önskat och oönskat håll. Han börjar twittra. Vi hör Patricia Hedelius.
Varför han går ut på Twitter, det är ju för att Pontus Hamilton då ibland blir uppringd då av media och journalister som frågar hur det går då med ett eventuellt åtal då mot Johan Karlström och andra då som har varit häktade. Och på Pontus Hamilton så skulle man nästan kunna utläsa det som att de är skyldiga. Och det här finns ju lite olika skolor hur åklagare brukar gå tillväga. En del åklagare vill ju inte diskutera med media innan ett åtal eller efter ett åtal någonting egentligen om den faktiska saken, utan låter förundersökningen och sen så tycker jag att förhandlingarna i domstol är det som egentligen ska avgöra. Men det här hanterar åklagare på lite olika sätt. Vissa åklagare är mycket mer tydliga med att de tycker att de här personerna är skyldiga för att de tänker väcka åtal, och så kan de också vara väldigt detaljerade i varför. Jag tror att Pontus Hamilton tillhör ju den senare delen. Och Johan Karlström blir väldigt frustrerad över det här, för han har ju ingen kanal ut att kunna försvara sig eller bemöta sig så här Pontus Hamilton, för att när journalisterna ringer upp honom och Johan ska ge sina svar så kan man väl säga att Johan kanske får in en mening medan då Pontus Hamilton då blir citerad på 20 meningar. Så han tycker att det här förhållandet är väl det som han först och främst skulle vilja rätta till. Men samtidigt så tar han ju igen det med råge, om man säger så.
I ett twitterskov som sträcker sig över ett par dagar i september 2015 tar Johan Karlström sikte på Ekobrottsmyndigheten och Pontus Hamilton, som han kallar Herr H. I den första tweeten skriver han att bland annat bankerna Berenberg Bank och Goldman Sachs sålde stora mängder fingerprintaktier trots den lyckade lanseringen av Huaweis nya telefon med fingerprintsensor.
Massiva sell-off av 1,8 miljoner aktier av BBB, GSI med flera fram till gryningsräden trots Mate 7-lansering. Connect the dots. Tro ej på slumpen.
Han fortsätter.
Jag hävdar att anställda före detta traders på Ekobrottsmyndigheten visste om informationen om kommande tillslag och läckte den till sina före detta tradingkollegor.
Sen förutspår han att Pontus Hamilton kommer att utredas av justitiekanslern.
Marken kommer bli stekhet under herr Hs fötter som genom sin lösmynthet ställde till det. Tål H kommande internutredning plus JK-grillning.
Oavsett om Johan Karlström har rätt eller inte så får hans twittrande effekt. Ekobrottsmyndigheten meddelar att en anmälan har gjorts till särskilda åklagarkammaren som utreder misstankar mot åklagare. Jublande skriver Karlström ett nytt inlägg på Twitter.
Fantastiskt att det faktiskt verkar finnas riktiga åklagare i Sverige.
Det Johan Karlström inte vet då är att särskilda åklagarkammaren ganska omgående ska komma att lägga ner sin utredning. Men en annan effekt av Karlströms ökande och ofiltrerade twittrande är att han lockar till sig en växande skara följare. Kanske är det strålkastarljusets berusande effekt som gör att han skriver sitt nästa uppmärksammade inlägg. Det är en tweet som kommer att få människorna på Stockholmsbörsen att sätta sitt kaffe i halsen. För Johan Karlström skriver:
jag säger det endast här och nu och avser inte kommentera eller besvara frågor om det. Min förväntan som skapare av det fingerprint vi nu börjar ana. Fingerprint kan, rätt skött, 2020 ha högre market cap än Ericsson har i detta nu. Ta det som en målsättning. End of rant.
Det är ett vågat uttalande, för det förutsätter att Fingerprints aktiekurs ska ligga på flera tusen kronor inom bara några år. Patricia Hedelius berättar.
Det här tycker ju vare sig börsen eller Jörgen Lantto är särskilt bra.
Johan Karlström är inte längre vd för företaget. Det blev ju en ohållbar situation efter att han greps. Istället har han fått rollen som affärsutvecklare, medan Jörgen Lantto utsätts till tillförordnad vd. Och i egenskap av vd känner sig Jörgen Lantto nu tvungen att be Johan Karlström lägga mindre tid på sitt twittrande.
Börsens representant ringer upp Jörgen och frågar vem är det som representerar bolaget. För att Johan har ju lite svårt att inte twittra om hur fantastiskt Fingerprint är. Och det blir ju klart jobbigt för Jörgen som sen då ska svara på Johans kanske inte riktiga vinstprognoser, men någonstans någon form av prognosform för var Fingerprint befinner sig.
Och var Fingerprint befinner sig i september 2015 är ett glädjeämne både för ledningen och aktieägarna. Aktiekursen är nu uppe i över 200 kronor. Två personer som nu är officiellt förmögna är fingerprintfanatikerna Crowhater och Smartcard, som vi har berättat om tidigare i den här serien. Deras aktieinnehav i Fingerprint är nu värt uppemot 100 miljoner kronor vardera. Efter att ha varit ett företag som byggt på orealiserad framtidspotential i så många år är Fingerprint nu uppe i ett gyllene ögonblick. Allting klaffar äntligen för det svenska biometriföretaget vars produkter nu är hett efterfrågade av en marknad som har kommit i kapp Fingerprints vision.
So for unlocking our phones lately for the last couple of years we've gotten used to fingerprint readers. Touch ID became that standard and now pretty much every phone that comes out has somewhere on it this fingerprint reader for unlocking it.
Även Johan Karlström har tjänat en ordentlig hacka på kursuppgången. Förutom att vara storägare i Fingerprint har han också optioner som blivit värda hundratals miljoner nu. Men ändå är det bitterljuvt för Karlström. För han tycker att Fingerprint är hans baby. Det var ju han som räddade företaget när Lennart Karlsson körde i botten. Och det var han som identifierade mobiltelefonmarknaden som Fingerprints viktigaste affärsområde. Så varför är det nu Jörgen Lantto som hyllas för Fingerprints succé? Till exempel skriver Affärsvärlden:
hatten av för Jörgen Lantto som är raka motsatsen till Johan Karlström.
Han får all uppmärksamhet. Han får all credit. Alltså löpet på DI, på Affärsvärlden, han hyllas. Och han jämförs dessutom med den här, som typ tidningen skrev, den här förskräckliga tidigare insidermisstänkta vdn Johan. Som han får, varje gång Jörgen hyllas så kan ju inte tidningarna låta bli att säga hur dålig Johan är. Så att det är klart att det här biter ju ganska rejält på Johan som har ett ganska hett temperament i vanliga fall. Så att det blir en svår situation och sen så känner ju han ju sig mer utestängd. Dels så har ju Jörgen vansinnigt mycket att göra därför att kunder drar i honom, media drar i honom, investerare drar i honom, styrelsen vill ha mer information. Så att han har inte riktigt tid att hålla på att informera Johan och han kanske inte tycker att det är lämpligt heller att Johan ska veta allt med tanke på att han just nu inte är vd utan sitter som affärsutvecklare så att han ska inte ha all information heller. Och det här börjar ju tära ordentligt på relationen.
Mitt i allt det här, alltså Johan Karlströms twitterstorm, Fingerprints glädjerusning på börsen och den växande sprickan mellan Johan Karlström och Jörgen Lantto, skruvas temperaturen upp ännu ett par snäpp. För den 18 september 2015 är Ekobrottsmyndighetens 2 år långa utredning om insiderbrott i Fingerprint avslutad. I åtalet som kammaråklagare Pontus Hamilton presenterar påstås insiderbrott ha begåtts vid 16 tillfällen åren 2012-2014. Personerna som pekas ut är trion som greps hösten 2014, alltså Johan Karlström, tidigare styrelseledamoten Anders Hultqvist och styrelseledamoten Tord Wingren och även en fjärde person som är släkt med Wingren. Ett av Johan Karlströms stora intressen är snabba bilar. När åtalet presenteras är han på bilmässa i Frankfurt och provsitter vrålåg från tillverkare som Aston Martin och Bentley. Hans enda uttalande dagen han blir åtalad för insiderbrott är en tweet med en bild där han sitter bakom ratten på en blå Ferrari och texten "fin bil, men kanske fel färg".
Hi, my name is Farzan Gavanini. I'm the Sensor Technology Development Engineer at Fingerprint Cards AB. We have just launched FPC 1268, a revolutionary touch fingerprint sensor.
När Fingerprints trogna aktieägare möts på bolagsstämman i maj 2016 råder feststämning. Vid årsskiftet var bolaget värderat till drygt 37 miljarder kronor på börsen. Många privatsparare som tagit hem vinsten har blivit miljonärer. På hotellet Gotia Towers i Göteborg, där bolagsstämman arrangeras, står lyckliga Fingerprint-fanatiker i kö för att få komma fram och hälsa på sina idoler, Crowhater och Smartcard. En dam räcker över en presentpåse i guld när hon tackar Crowhater och berättar hur mycket han har betytt för henne. När han öppnar påsen ser han att den är fylld med allergimediciner och förstår då att damen måste ha läst hans inlägg på börsforumet där han svor över att hans medicin precis tagit slut. Även Patricia Hedelius är på plats, utsänd av Svenska Dagbladet. Hon ser hur Crowhater och Smartcard blir behandlade som hjältar.
Vanliga småsparare kommer fram och tackar det är ju personer som har sålt av en del av sina innehav för att de var tvungna att finansiera. Någon hade ju en partner som behövde en operation som behövdes göras utomlands, och någon hade bytt ut sin bil och någon hade gett pengar till sina barn. Så att det var ju många som faktiskt också lyckades ta hem en del av vinsten där på toppen.
På toppen, ja. Det Patricia Hedelius syftar på, och vad ingen av alla de där lyckliga människorna på bolagsstämman vet då, är att det ska bli sista gången de får jubla tillsammans på det där sättet. I alla fall sista gången hittills.
Aktien för företaget Fingerprint Cards, som bland annat utvecklar fingeravläsare till mobiltelefonen, rasar på börsen idag.
Fingerprints ras innebär att drygt 5 miljarder kronor av bolagets börsvärde gått upp i rök på tisdagsförmiddagen.
Det är ju bara någon månad sedan som de kom med en prognos som ändå var positiv. Hur kan det ha hänt någonting på så... Det kanske 6 veckor sedan eller någonting.
Ja, det är häpnadsväckande det här. Ja. Det är 30% ungefär som de sänker prognosen. Mm. Det är ju...
En orsak är prispressen på fingeravtrycksläsare. Även lyxiga mobiler använder nu billiga fingeravtrycksläsare. Efterfrågan från Kina också veknat.
När prognoserna för 2017 kommer inser många att de feta åren för Fingerprint är förbi. En av dem är Johan Karlström. Men det är inte så att det går ekonomiskt dåligt för honom. Tvärtom. I oktober 2016 blev nästan 11 miljoner kronor rikare när hans anställning på Fingerprint avslutas.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Utåt kommuniceras det att Karlström är en aktiv och engagerad entreprenör som har blivit indragen i flertalet allt mer tidskrävande projekt. Men internt är det många som har tappat tålamodet med Karlström, framför allt på grund av hans impulsiva twittrande. Och tappat tålamodet, det har även Ekobrottsmyndigheten gjort. För bara några dagar innan nyheten om Johan Karlströms avgång kommer så meddelar myndigheten att chefsåklagaren på Finansmarknadskammaren polisanmält Karlström för förtal. Det har helt enkelt blivit en tweet för mycket som handlat om att kollegan Pontus Hamilton skulle ha gjort sig skyldig till insiderbrott. Ni vet, när han enligt Karlström läckte information om det stundande polistillslaget.
Han har spritt kommentarer på många olika sätt, bland annat på Twitter. Och uttalanden som han har gjort där har lett till att Ekobrottsmyndigheten nyligen anmälde honom för förtal. Johan Karlström vill inte kommentera när Ekot når honom på telefon. Men i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt säger Johan Karlström ingenting om att hans avgång skulle ha med anklagelserna att göra.
Johan Karlström är också fortsatt huvudägare i Fingerprint. Men i december 2016 börjar han sälja av stora delar av sitt innehav i företaget. Problemet för hans del är tajmingen. Han ber sin aktiemäklare att sälja av alla Fingerprint-aktier i en svensk depå. Dagen efter hålls Fingerprints kapitalmarknadsdag när ledningen går ut med en vinstvarning, alltså ett besked om att en tidigare prognos inte kommer att hålla. Eftersom Johan Karlström säljer så stora volymer aktier påverkas Fingerprint-kursen negativt. Och plötsligt har Ekobrottsmyndigheten fått ett nytt huvudbry.
Pontus Hamilton hade ju väckt ett åtal. Och sen så sker en stor försäljning av aktier precis innan kapitalmarknadsdagen när Fingerprint kommer med dåliga besked. Så att när Johan säljer sina aktier så syns det ju verkligen. Det här var en stor volym och eftersom även Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten hade ögonen på det här bolaget och den här aktien så började man ju titta på just de här försäljningarna som gjordes och så visar det sig att det är Johan Karlström igen då som har sålt aktier. Då blir man ju väldigt misstänksam hur han kunde tajma det här så väl dagen innan bolagets kapitalmarknadsdag. Så att man beslutar sig helt enkelt för att häkta Johan.
Ja, ni hör rätt. I januari 2017 får Johan Karlström alltså vara med om att ännu en gång få påhälsning av poliser hemma, gripas och föras till Kronobergshäktet. Och det är här det börjar bli krångligt för Ekobrottsmyndigheten. För Johan Karlström står ju redan åtalad för grovt insiderbrott. Rättegången är planerad att hållas under 2017.
Det här skapar ju enorma problem för att det är redan liggande åtalet och det som då ska prövas i domstol. Eftersom det drar ut på tiden de här nya misstankarna så måste man helt enkelt skilja ut Johan från tingsrättsförhandlingarna som ska ske. För att du kan inte så att säga, pröva en individ när det finns nya misstankar mot honom eller henne utan du måste samla ihop allting till ett åtal i sådana fall. Och till slut så skrivs ju faktiskt då de senare misstankarna av, men då är det ju för sent för då är rättegången redan planerad och genomförd. Så därför så skjuts ju Johans rättegång framåt i tiden ytterligare. Och det är först 2022 då på våren som det faktiskt äger rum.
Så när dagen för rättegången kommer, den 24 april 2017, befinner sig Johan Karlström på tryckt avstånd i sitt hus på Mallorca. Sannolikt följer han inte ens uppståndelsen på håll när bland andra Ekot rapporterar.
Av de tre personer som ska upp i Stockholms tingsrätt idag är två tidigare styrelseledamöter i Fingerprint. Bägge misstänks för grovt insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten anser att de tjänat omkring 2,5 miljoner kronor vardera på affärerna som ska granskas i rätten. Tidigare var det tänkt att även storägaren Johan Karlström skulle upp i rätten den här veckan. Men eftersom nya misstankar om ytterligare ett insiderbrott i slutet på förra året dykt upp har rättegången mot Karlström skjutits upp i väntan på att den utredningen ska bli klar.
De tre andra personerna som åtalats, alltså tidigare styrelseledamoten Anders Hultqvist, styrelseledamoten Tord Wingren och en släkting till Wingren, döms till fängelse och i fallet med släktingen till villkorlig dom. En person som till skillnad från Johan Karlström intresserar sig för minsta detalj i rapporteringen om rättegången är Crowhater. All negativ uppmärksamhet kring Fingerprint får också negativ påverkan på aktiekursen. Och eftersom Crowhater numera kan kalla sig storägare så innebär det hårda ekonomiska smällar för honom. Som överste präst för Fingerprints fanskara, som liknats vid en sekt, har Crowhaters budskap alltid varit: sitt still i båten, håll er lugna. Och vad som än händer, sälj inte aktier i panik. Som till exempel i det här inlägget.
Sammanfattning från FPC-träffen igår. Bolagsfundamenta består, vilket är det absolut viktigaste. Sälj inte bort det på grund av annat skit.
Men privat följer han inte alltid sin egen predikan. Precis som Johan Karlström har Crowhater vid flera tillfällen tänkt sälja av stora delar av sitt innehav. Under 2016 lägger han sammanlagt in 78 säljorder. Men eftersom man anser att priset inte varit rätt och det rört sig om stora volymer aktier och därför stora förluster vid försäljning har han makulerat ordern varje gång. Det upprepade beteendet går inte obemärkt förbi på börsen som misstänker kursmanipulation och slår larm.
Det som är så svårt är om du har stora volymer som du vill sälja, det är att du kommer alltid rubba prissättningen. Och där kan vi säga skillnad mot någon som är van att handla aktier och större poster, då vet man att du kan inte lägga in det i systemet utan du måste nästan känna köpare och säljare. Så du måste faktiskt göra det på det gammaldags sättet att du ringer eller du dokumenterar och skickar över egentligen som en fråga. Vill du köpa det här blocket eller vill du vara med på det här blocket av det här stora aktien? För då gör du det liksom vid sidan av börsen.
men till ungefär det pris som kanske börsskärmen visar just då. Men hade du lagt in en sån stor säljorder så hade du sänkt kursen säkert 10-15%, för att då blir marknaden så rädd när man ser att det kommer så stor volym på ena sidan som inte matchas av någon köpare.
Och kort efter att domarna i insidermålet förkunnats får ekobrottsmyndigheterna så lämna in ännu ett åtal som rör Fingerprint.
Ordrarna hade ett sammanlagt värde på runt 3,5 miljarder kronor. Och det här har påverkat aktien, säger chefsåklagare Thomas Langroth.
De här säljordrarna har inte varit avsedda att leda till avslut, utan de har systematiskt återkallats. Det ger alltså en vilseledande bild av vårt utbud och marknadspris.
Crowhater misstänks för att ha försökt tvinga ner kursen med sina stora säljorder som han makulerade för att på så vis kunna skaffa sig ett bättre köpläge när aktiekursen sjunkit. Han döms senare till villkorlig dom och böter och väljer att inte överklaga.
Jag tror att de som känner honom lite, som lyfte telefonluren när de förstod att han skulle bli åtalad för det här, och även de som kanske fortfarande har en dialog med honom efter domen, så tror jag att man har en viss förståelse för att har man så mycket aktier i ett enda bolag som också är ganska volatilt, att man kanske måste kunna sälja av. Sen kanske man också kan säga att då kanske han skulle ha justerat sin kommunikation till de som följde honom och sagt så här, men det kan vara läge att faktiskt ta hem en del av vinsten om ni har en bra vinst. Det kanske hade varit det allra bästa, men han har ju egentligen ingen skyldighet att göra det. Han är ju en privatperson som alla andra i så att säga en frivillig fanclub, om du förstår vad jag menar. Man behöver inte vara medlem där om man inte känner för det.
Hösten 2017 sker en sorts cirkelslutning för Fingerprint. För precis som det går att säga att de där gyllene åren med företaget inleddes med att Apple satsade på fingeravtrycksläsare i sina telefoner, så är det återigen Apple som har Fingerprints öde i sina händer. För det Apple har, det vill alla ha.
Touch ID became the gold standard in consumer device biometric protection. But we know we can do something that's better. With iPhone 10, your iPhone is locked until you look at it and it recognizes you. Nothing has ever been simpler, more natural and effortless. We call this Face ID.
När IT-jätten presenterar sin senaste iPhone-modell, iPhone 10, har fingeravtrycksläsaren övergivits. Istället är ansiktsskanning det allra senaste. Och det är en teknologi som Fingerprint inte har satsat på.
To make Face ID possible took some of the most advanced technology we have ever created. And much of it is packed right up here into this tiny little area at the top of the display. We call this the True Depth Camera System.
Fingerprints aktiekurs sjunker som en sten. Ett halvår efter Apples presentation, i april 2018, ligger kursen på knappt 6 kronor. Och en månad senare händer ytterligare någonting som kan liknas vid ett bombnedslag. På Fingerprints årsstämma i maj 2018 presenterar valberedningen en ny styrelseordförande. Och det är ingen mindre än Johan Karlström, som fortfarande står åtalad för insiderbrott. Och som fortfarande väntar på sin rättegång. Ekot rapporterar.
I november väntas rättegång mot Johan Karlström, Göteborgsbolagets huvudägare och tidigare vd. Idag blev han alltså vald till Fingerprints nya styrelseordförande, trots att han riskerar att dömas för grovt insiderbrott på 7 punkter. Aktiespararnas bolagsbevakare Mats Ekberg hörde till dem vid stämman som valde att inte rösta för Johan Karlström.
Aktiemarknaden börjar tappa förtroendet för bolaget. Och att då välja in en styrelseordförande som är åtalad för insiderbrott, det rimmar inte med god aktiemarknadssed. Där borde man tänka om.
Johan Karlström är fortfarande storägare i Fingerprint och sitter dessutom i styrelsens valberedning. Om det är någon som kan få den här skutan på rätt köl så är det han, anser han själv, och nominerar sig därför till ordförandeposten. Det finns inga regler som säger att en ledamot i ett bolags valberedning inte får nominera sig själv. Och eftersom Johan Karlström kontrollerar nästan 80% av rösterna vinner han också omröstningen med en klar majoritet. Men året är 2018, inte 2009. Den här gången är inte Johan Karlström en frisk fläkt som blåser in på Fingerprint, redo att leda företaget in i framtiden. Istället har skandalerna och åtalen vänt allt fler aktieägare mot honom.
Dels så kopplar man ihop Johan förstås mycket väl med aktiekursen och bolagets utveckling. Och nu går det ju inte riktigt bra för Fingerprint, så att det är klart att inte ens småspararna vill ju riktigt ha honom där, de flesta av dem, utan de tycker att jobbet störningsmoment, man vet ju inte när där åtalet ska behandlas i domstol och ja, det är mycket osäkra faktorer. Man kanske funderar på vilken information som Johan twittrar om och det är många frågetecken, men i och med att han är så pass stor aktieägare så får han ju igenom det här. Så att det är ju helt klart kontroversiellt.
Johan Karlström fortsätter att vara en polariserande figur. Och vid tillfället för den här produktionens inspelning går han fortfarande och väntar på ett domstolsbeslut från tingsrätten.
Det ska bli oerhört spännande att faktiskt höra vad tingsrätten kommer fram till. För att men nu är vi precis i slutdagen av förhandlingarna. Så det dröjer väl en liten tid till. Det finns ju ett par av de här händelserna då som Johan Karlström är åtalad för som man faktiskt skulle vara intresserad av att se som utredda. Sen kan jag tycka att det är tråkigt att det har dragit ut så långt på tiden, för att det är ju snart 10 år sedan de här påstådda brotten ska ha ägt rum, vilket gör att delvis så tappar man aktualitet och samtidigt så har ju lagstiftningen skärps på många sätt. Och sen är det väl klart också, jag menar, Johan Karlström har ju hela tiden hävdat att han är helt oskyldig till alla åtalspunkter och det vore ju på sätt och vis en sensation att han faktiskt får rätt om han blir frikänd. Och samtidigt så kan man ju då tycka att undra vilket jobb Ekobrottsmyndigheten då har gjort som ändå har hållit honom på halster under så många år. Att man kan faktiskt låta individer i Sverige ha ett åtal som hänger över dem i så många år utan att komma till skott. Och det kan man ju också säga nu underkänt för rättssystemet. Och fälls han på en eller ett par punkter så kan man ju också tänka sig vad blir straffet då? Det blir ganska milda straff för just det här att haft det här åtalet hängande över sitt huvud under så många år, att det känns inte heller rätt säkert. Så det här måste man ju tyvärr säga att det är inte bra skött. Sen så ska man ju vara medveten om att det är Johan Karlströms ombud och Johan Karlström som flera gånger också har skjutit upp rättegången, men även EBM har ju skjutit upp rättegången själva, så att de är nog liksom lika skyldiga till att ha dragit ut på tiden.
Men under åren som har gått sedan Fingerprints sagolika uppgång och dramatiska fall på börsen har det faktiskt skett ännu en sorts cirkelslutning.
We can all seem pretty similar, but if you start to scratch at the surface, little things are revealed that set us apart. Little things that can't be imitated.
I ett videoklipp på Fingerprints hemsida skymtar ett betalkort med fingeravtrycksläsare förbi i ett par sekunder. Drygt 40 år efter den där soldränkta lunchen i Cannes har Bo Löfbergs vision blivit verklighet. Så sent som i april 2022 publicerar Fingerprint ett pressmeddelande där det står att Marocko och Jordanien numera finns på den växande listan med länder där företagets biometriska kort lanserats. Christian Fredriksson, som har varit vd för Fingerprint sedan augusti 2016, har en mjukare framtoning än Johan Karlström. Till skillnad från den tidigare vdn ryktas Fredriksson till exempel inte ha en lista på fiender i journalistkåren. Men i en video på företagets YouTube-kanal skräder han inte orden när han målar upp ambitionen för Fingerprints framtid.
We have made an impact and we have only started. I can see so many great new innovation that we will bring to markets and we will continue to change the behavior and we will kill pin codes and passwords. And I think the power of this company is why I work here. I think that that's why the colleagues work here. This is a phenomenal, dynamic, extremely competitive industry. And we are the leader. We have done amazing things and we will continue to do so.
Det kanske finns plats för ett nytt kapitel i historien om Fingerprint ändå. Du har lyssnat på Girighetens tid. En dokumentär för Nådio av mig, Patrik Stanelius, baserad på Patricia Hedelius bok Girighetens tid. Exekutiv producent Tove Friman Leffler. Mix Gustav Sondén.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.